Nej, men grejen är så här. Det är lite ball. För igår när jag snackade med Matthew.
Mm.
Ja, då sa jag det att en gemensam nämnare, det är Monica Björn. Mm. Men jag nämner också den som fick mig att träffa dig.
Mm.
Det var ju, det är ju Meddy.
Mm. Precis.
En fantastisk människa.
Ja.
Och jag är så glad att jag träffade honom. Och jag tänkte att dra tillbaka dig. Jag lärde känna Meddy via en gammal arbetskamrat och träningspolare. Som heter Hamid Akira Khorasani. Som sedermera blev en UFC-fighter.
Ja, ja, men Hamid, ja. Jag har ju träffat, för honom har jag ju träffat också genom Meddy.
Ja, precis. Ja. Och det var så det började. Och det var så jag träffade Meddy när jag hade dratt igång Orkbyte.
Just det.
Och sen så gjorde vi en fotoshoot.
Mm.
Vad var det? Du, jag,
med Rami.
Rami.
Och
Camillo.
Camillo.
Precis, som jobbar på Nordic Wellness idag. Med det här sagt då, välkommen till Hackat liv på det, Monica Björn.
Ja. Woo! Hack!
Vi har ju, nej men återigen, det är som vanligt. Jag kör samtal liksom. Vi sitter och snackar. Gött. Det är fredag när vi spelar in det. Och jag tycker det är så jäkla nice.
Du har upgradat det lite, Christian, sen sist jag var med.
Ja, vi satt ju faktiskt, det kommer jag ihåg, där satt vi i varsina hörn på
Linnégatan
5, din gamla studio. Va?
Precis.
Ja, där satt vi.
Mm.
Och med mickar i händerna.
I händerna.
Ja, precis. Ja.
Det går framåt.
Det går framåt, jag gör med. Du, har ju värsta väggen och grejerna.
Men visst är den fin?
Jätte.
Ja, och bara för kännedom då, så att alla vet det, så är den äkta också. Många tror inte det. Det här är en egen liten regnskog faktiskt. Så det är en automatiserad, den vattnar sig själv. Och den har fläktar i hela bakväggen här som cirkulerar runt och ger oss bättre syre och luft.
Gud, så vad coolt.
Ja.
Jag trodde du skulle säga automatiserad, jag trodde du skulle säga AI-genererad.
Ja, den styrs via en app i alla fall. Den styrs via en app i alla fall. Så att,
ja, det gör det.
Ja, det är coolt. Men tillbaka till Linnégatan 5.
Mm.
Där vi satt där och då. Det var ganska länge sedan nu.
Det var jättelänge sedan, flera år sedan.
Jag kan tänka mig att det är 3 år sedan. Ish.
Ja, om inte längre.
Kan mycket väl vara så, ja. Jag var på Linnégatan, inte på 5:an. Men jag var på lite högre upp. Kan det ha varit 9:an? Eller kan det ha varit 11:an? Men jag tror minst att där testade jag och Lisa på något som kallas KAP, kapp.
Ja! Ja! Så skrattar hon!
Ja.
Har du testat också?
Jag vet vad det är.
Ja. Ja. Och jag har ju aldrig testat något sånt innan.
Nej.
Jag tänkte att vi kan väl bara... Vi
har vad tyckte du då?
Det var... Lisa hade ju varit på detta en gång innan, tror jag.
Mm.
Ja. Jag var med och återigen, jag är numera en person som testar saker.
Mm.
Och därefter kan jag känna, men fan, det här var kanske någonting eller inte. Det är kanske så att jag är jättesugen på att gå tillbaka och göra det igen. Det var väldigt, väldigt annorlunda.
Mm.
Och sen finns det en del, likadant som jag har mina demoner, så har människor sina demoner.
Mm.
Och de kommer ut på olika sätt. Och där och då, under den sessionen, så var det lite demoner som kom fram.
Mm.
Avgrundsvrål skulle jag säga.
Ja, från andra deltagare.
Ja, ja. Och, men det som vi snackade om, jag och Lisa lite grann. Alltså, vi är 6 stycken i det rummet. Mm. Det är inte så stort.
Nej.
Jag ligger på andra sidan av leden kan man säga från Lisa. Ja. Lisa, när de här avgrundsvrålen uppdagas eller hörs, vilket inte går att missa liksom. Och då är det, då tror Lisa fram tills efter sessionen och vi sitter och käkar lunch, att det är jag som har legat och gapat.
Ja.
Men jag fattar inte, för den här personen ligger bredvid Lisa.
Mm. Ja.
Men jag var inne i någonting annat.
Ja,
och hörde inte riktigt, men jag blev ju jätteorolig för dig. Men, så att vi kanske inte ska göra det. Och jag, om han... Oh, förlåt, nu säger jag att det var han också. Det var ju dumt. Men om han någonsin är... Om jag ska göra det här igen och han är där, så kommer jag gå.
Ja, det är ingen...
För det går inte.
Jag tror han får köra egna sessions.
Men annars tycker jag att det var rätt så... Jag tycker att det är lite härligt ändå. Att för en gångs skull, för min egna del, att komma ner.
Mm.
Och vara lite i sig själv.
Mm.
Jag är dålig på det.
Ja, jag är med där. För återigen, det var en jäkla trevlig... Det är grym musik. Jag fick också någon form, jag var väldigt fokuserad på andningen.
Mm.
Så jag jobbade med andningen.
Yeah.
Och då hittade jag en god känsla.
Ja.
Sen tror jag att det är väldigt individuellt i alla fall.
Ja, absolut. Man får hitta det som funkar för en själv. Och det bästa är väl att egentligen vara nyfiken och testa själv och bilda sig en egen uppfattning, kan jag tycka. Det jag kan motsätta mig, det är ju när det kommer olika, vad ska vi säga, nyspirituella, om vi ska kalla det då, för träningsformer, är väl mer vad man påstår att de här formerna ska göra för någonting. Ja. Och inte sällan säljs, marknadsförs det som på tvivelaktiga sätt väldigt ofta. Därmed inte sagt att man inte kan få en bra upplevelse och känna både lättnad och att man liksom är avkopplad, eller att man har fått vad ska jag säga, lätta på trycket. Det är jag helt övertygad om att väldigt många människor kan uppleva. Men som sagt, vissa utav påståendena som väldigt ofta kommer med den här typen av metoder är ju ganska outrageous.
Mm. Ja, det får man ta med en nypa salt.
Det får man ta med en stor nypa salt. Precis.
Som man säger. Mm. Och det gör ju vi. Vi förespråkar väldigt grundlig träning här. Och vi,
Nej, men vi återigen, testa grejerna. Det som funkar för dig liksom.
Ja,
det är ingen, vi ska inte följa någon blint. Nej. Det är det enda jag pratar om hela tiden. Mm. Och när vi då talar om följa någon blint, när vi pratade för några år sedan, vi har ju snackat efter det såklart, men i podden då, då snackade vi en del om, du har en lång bakgrund inom yogan och så vidare.
Mm.
Sen vet jag att du har varit rätt tydlig där, apropå då att följa något blint, det är ju inte optimalt i många fall, eller jävligt många fall ska jag säga.
För
att, och sen just att hur en nisch eller bransch eller vad som, det blir...
Ja, men det finns avarter inom alla typer av branscher. Jag menar, det är ju trots allt så att vi i det moderna samhället idag, väldigt många känner sig oerhört vilsna. Väldigt många känner att de inte har en tillhörighet, och just det sökandet efter en likasinnad grupp där man känner att man har sin plats, den är stor. Och det hänger väl säkert också ihop med att tidigare då var det kanske en religion som fyllde det tomrummet, och nu kanske vi försöker att fylla det tomrummet med att köpa saker eller att vistas på sociala medier eller vad det nu kan vara, som är ganska så tomma sätt att fylla själen på. Så att det är inte konstigt att det blir en stor grupp med sökande människor som också tyvärr då är i många situationer ganska utsatta och lätt manipulerade utav människor då som ser sin möjlighet att utse sig själva som någon slags sektledare. Om vi då tar yogan som exempel. Men det är ju inte unikt för yogan. Alltså vi ser ju det även inom andra delar utav träningssamhället.
Kampsport
säkert samma sak. Men även när crossfiten kom och var som störst, så fick ju den liksom höra att det var som en sekt. Därför att det var ju mycket med det, med gemenskapen. Och man liksom drog av sig tröjan en viss tidpunkt på workouten. Och alltså man skulle ses på de här söndagsbarbecuesen och sådär. Och jag säger absolut inte att det är något fel i det, utan det är något mänskligt i att söka tillhörighet och en grupp där man känner sig bekväm och välkommen och så vidare. Utan problemet blir ju snarare när människor försöker utnyttja det och sätta sig över andra människor och börja liksom predika både det ena och det andra.
Ja, det du nämner nu, och en grej som jag har lärt mig av dig, som du har nämnt en gång, och jag tycker den är så bra, för jag gillar citat, sen kan det bli för mycket, men vissa grejer sätter sig. Och jag tycker du sa en bra grej för många år sedan till mig, eller när vi pratade, så sa du har nämnt innan, men walk the talk. Den tycker jag är så jäkla bra. För jag, om jag tar det för mig själv då, för det är det jag kan göra, för jag är ju otroligt noga med att det du ser, det är det du får. Är du med? Jag försöker inte vara någon annan. Jag är för gammal för att inte vara mig själv. Det är det jag brukar säga.
Mm.
Och det är så skönt att landa i det. Mm. Då blir det genast en walk the talk. Jag kan ju inte prata om att jag ska träna. Eller att det här är bra. Eller någonting. Om inte jag testar det. Eller gör det. Eller visar vägen. Jag får dra tillbaka det till en fantastisk människa. Som jag har fått ha med i podden här också. En vän till mig som heter Roger Rundberg. Som var med ganska nyligen. Tränaren, headcoachen för Frölunda.
Mm.
Och vi pratar otroligt mycket om det här att bygga förtroende. Alltså responsibility, accountability och trust. Alltså hur ska jag kunna bygga någon form av förtroende om inte jag walk the talk?
Och det har ju blivit svårare i dagens samhälle där, om vi tar då sociala medier som exempel, där det inte är ovanligt att både tränare och olika profiler inom friskvård och träning. De kanske lägger upp en sak och är en profil då för, vad ska vi kalla det då, en hälsosammare livsstil. Men utanför kameran och utanför filmerna så är det någonting helt annat. Mm. Faktum var att jag pratade med en senior branschkollega, någon som har varit med lika länge som jag har hållit på liksom sen dinosaurierna gick på jorden typ. och hen sa det. Alltså, har du tänkt på det, Monica? Hur många yogalärare som finns där ute idag som inte ens praktiserar själva? Utan de undervisar. De går på mängder av utbildningar och kurser. Men de har ingen egen yogapraktik. Och sen så gick vi över ifrån att prata om yogalärare även till... det finns en grupp av personliga tränare som är lite likt där. Absolut inte alla, men där man endast postar sina övningar. Men man tränar baske mig inte själv. Okay. Det där är verkligen ett tydligt exempel på walk the talk.
Ja. Mm. Men det är jättekonstigt. Mm. Ja, för mig, det blir så... alltså, det blir tilt i min hjärna när du sa de orden. Precis. Jag tänkte, men hur går det ihop? Alltså, hur mycket... för mig blir det hyckleri.
Men det är också bra, det är också därför det är otroligt bra att ta upp i olika forum. Därför att det spelar ingen roll hur många gånger vi blir tillsagda att vi inte ska tro allt som vi ser på sociala medier. Men det är ändå det första man gör. Och framförallt då, om vi stannar i träningsbranschen då. Så dömer vi ju någon väldigt ofta utifrån hur de ser ut. Så ser de rippade ut. Ja, men då förutsätter vi att den personen vet vad de håller på med. Och då ska man också veta liksom hur mycket skit det finns liksom i branschen. Både av folk som trycker grejer eller som har ätstörningar. Eller som på ett eller annat sätt inte alls kanske egentligen står för den hälsosamma livsstilen som de som tittar eller åhörarna tror. Liksom, att den här personen måste ju verkligen veta vad de håller på med. Så det är ett svårt medieklimat. Som åskådare och veta vad ska jag lita på. Mm. Därför att på samma sätt då så kan man ta liksom diskussioner som är otroligt känslig. Och framförallt i Sverige tycker jag liksom att det här med behöver en personlig tränare alltid se vältränad ut? Och vad är det att se vältränad ut? Vad betyder det? Därför att vi som jobbar i branschen, vi vet att det är helt omöjligt att se ut som en bodybuildare eller en fitnesstävlande 365 dagar om året. Vi vet att de, precis som en kampsportare, de tränar inför en viss tävling och de sista veckorna så deffar de ner sig och då ser de ut på ett visst sätt. Resten av året så kommer de inte alls se ut så, utan då är ju tanken att då bulkar man och man lägger på sig extra kilo och så vidare. Och så vidare. Det är egentligen ingen hälsosam livsstil. Men idag lever vi i ett samhälle där vi då bedömer folk ut efter då hur de ser ut. Och där då tror vi att bara för att en person har ett sexpack till exempel. Så förutsätter vi att den personen vet vad de pratar om när de pratar om träning och kost. Och då kan vi vända på myntet. Okej, om det är en person då som är kraftigt överviktig till exempel. Är det då så att den personen inte vet någonting om kost? Eller kanske de vet någonting om kost och tränar kanske mer än vissa andra? Det är en intressant diskussion.
Ja, det är det verkligen. För... det som du nämnde det sista där, den personen kan ju nyligen ha börjat på en resa.
Eller hur?
Och är fantastisk på det personen gör där och då. Och man kan följa den och personen är jävligt duktig på de här övningarna eller vad det må vara, kosten och allting.
Precis, kanske, och kanske applicera det dagligen
exakt,
då på sig själv
det.
Och lever det.
Ja,
precis.
Ja, absolut.
Så att det gäller att verkligen ha sitt kritiska tänkande med sig. Och jag tror att... det är oavsett egentligen vilken ålder man tillhör eller vilken generation man tillhör. Jag ser ju liksom, jag har min son, han är 09, så han är ju 14 år. Och jag ser ju, hör ju hur de påverkas av det de ser liksom på TikTok och på Instagram. Och hur det finns liksom pojkar i 14-årsåldern som pratar om att bulka och deffa. Mm. Jag menar, herregud! Mm. Om jag tänker tillbaka till när jag var liksom 13-14, hade ingen aning om vad det var. Det var ingen i min klass under varken högstadiet, möjligtvis sent gymnasium, som började träna på gym. Mm. Så att vi har liksom allting går så fort nu. Mm. Och vi matas så ständigt, dagligen, med de här bilderna och filmerna.
Jag är med dig helt där. Jag kan relatera tillbaka till det du säger. Nu är jag ju nästan lika gammal som dig. Mm.
Ja. Men inte riktigt.
Nej, det är jag inte.
Du kommer inte riktigt i kapp, Christian.
Nej, men med det sagt så, jag som kille då, där och då, när det väl begav sig, apropå de här åldrarna du nämnde nu, jag hittade en förebild, vilket då inte på den tiden var min far, utan då var det andra jag sökte. Och då var det min kusins kille. Det var han som började få mig, han är faktiskt med på ryggen också, jag har ju tatuerat det mesta på ryggen, och han är en av de här, jag har en boksäck på ryggen, och den är hans då. Mm. Så nu har jag sagt det också. Mm. Det var Johnny. Och då, han var väldigt inne på träning. Så då kom jag in den vägen. Jag hade aldrig gjort det annars. Och där och då så började jag lyfta lite grann. Men framförallt då...
Hur gammal var du då?
Då började jag när jag var 15 år. Mm. Mm. För att jag hittade någon.
Ja.
Men återigen...
Tog han med dig då?
Ja, precis. Ja. Det var ju så det var. Men det fanns ju inga sociala medier. Nej. Så hade inte jag träffat honom, nej, så hade jag ju inte börjat träna.
Nej.
Är du med? Så, men idag som du sa... Alltså det är ju bara, det är en sekund bort och så ser du allting. Du kan inte missa det liksom, tyvärr. Jag tycker sociala medier, det kan vi prata om hur länge som helst, men sociala medier är använder på rätt sätt. Vi då, framförallt vi som är äldre, för då kan vi, tillbaka till det du säger, det där kritiska tänkandet, vi förhoppningsvis kan vi sortera det som faktiskt är bra för oss och ta bort det som inte är bra. Till exempel som jag då, jag har tagit bort alla nyheterna sedan 7 år tillbaka. Mm. Alltså jag vägrar, det funkar inte liksom. Så, men barnen har inte, det är jättesvårt. De är som svampar, både på gott och ont. Mm. Men tillbaka till det då med gymnasiet, och det var ju där och då, där hittade jag ju då likasinnade som du var inne på.
Mm.
För jag vill ju träffa människor som har likasinnade intressen.
Mm.
Och då var det ju då. Och då hade vi ätit tävlingar och allting redan 16-åringar. Sen var vi lite annorlunda. Mm. För det var ju inte många som gjorde det.
Nej.
Men man hittade ju varandra. Mm. Och ja, tillhörighet, vet du, hela den här biten.
Mm.
Men jag vill bara dra tillbaka lite grann. För jag hade ju äran, ska jag säga, att få träffa Matthew igår.
Mm.
Spelade in, och det här, hans avsnitt kommer komma faktiskt innan ditt avsnitt.
Mm.
Och där är det så jävla intressant. För vi snackar just om det här som vi pratar om nu. Där han har fått vara med och konceptualisera och ta fram ett program egentligen för Göteborgsoperans danskompani.
Mm,
och där fick jag också lära mig att det är faktiskt en av världens främsta.
Ja, de är helt fantastiska och väldigt högt rankade. Ja. Ja. Precis, ett av de bästa danskompanierna i världen.
Lysning, för det är helt
de är otroligt. Helt fantastiska. Jag fick möjlighet att köra en yogaklass med dem, och det var outstanding. Ja.
Ja, coolt. Mm. Och då har han tagit fram ett koncept. Och inte då bara på träning.
Nej, just
utan
det.
Helhetskoncept. Där vi snackar om den mentala.
Holistiskt tänkande.
Ja, det, holistiskt tänkande med den mentala biten. Med den, med kosten.
Mm.
Med träning, med prehab då, och så vidare. Och det är det jag tänker att. Jag tror att det är dit vi behöver hamna. Med walk the talk-tänket nu.
Mm.
Alltså,
mm.
För jag. Jag kan bara tala för mig själv. Jag har alltid varit bra på att röra mig. Under förra året. Och vi har pratat lite grann när vi träffas också, Monica. Där har jag gjort en jättevändning. Där jag faktiskt aktivt väljer vad jag stoppar i min kropp. Eller vad jag gör med min kropp.
Mm.
Så jag själv har ju varit på den här resan nu. Och jag förstår ju hur jävla viktig den är. Och jag tror att kan vi på något sätt dela med oss av den. Ganska, jag är ju väldigt öppen liksom.
Så
det blir kanske ibland rått och så där, men då jag gör, nu får ju folk i alla fall se det, den resan jag är på.
Mm. Men det kommer tillbaka till väldigt mycket att lyckas ställa sig frågan, vad är hälsa? Vad innebär det att vara vältränad? Vad innebär det att tänka holistiskt? Därför att om man tänker sig, det är så lätt också att man fastnar i sin egen silo, där man kanske då hänger med mycket människor som är intresserade av träning och hälsa och kost och återhämtning och så vidare. Men jag menar, gemene man har en ganska så begränsad bild av vad hälsa och vältränad betyder. Alltså det är vältränad för det första väldigt ofta är förknippat till en viss typ av utseende och en viss typ av fettprocent. Och hälsa är möjligtvis då det man stoppar i sig. och att man rör på sig. Och sen så på senare år så har det kommit mer liksom prat om stresshantering och sömn till exempel. Men egentligen den här 360-gradiga tanken kring vad hälsa är, den är ju väldigt individuell. Och jag tror att man behöver bara stanna upp och för sig själv landa i, vad innebär det för mig att ha hälsa? Därför att svaret på den frågan kommer vara väldigt olika beroende på om du är 25, 35, 45, 55 eller 85. Jag är ju ett stadie i livet idag där jag egentligen de senaste 3 åren har motiverats otroligt mycket utav min egen ålderdom. Och det är ju ingenting som skulle motiverat mig när jag var 25 år. Kom igen liksom. Då var det möjligtvis liksom att man tänkte till nästa vecka eller nästa månad om ens det. Men det har ju gjort att mitt fokus idag kring hälsa och holistisk hälsa det är glasklart. Både vad gäller sömn, stresshantering, kost, träning, återhämtning, vilken typ av träning, social samvaro, jobbet och liksom familjelivet. Och där jag vet att alla delar påverkar varandra. Och där har jag en plan. Jag har en plan från idag och fram till den dagen jag dör. Sen kan det gå åt helvete. Alltså jag kan ju bli sjuk eller överkörd av en buss imorgon. Liksom. Men jag får ju ändå planera ut efter som om att man har då privilegiet att få leva ett långt och hyfsat friskt liv. Jag får ju utgå ifrån det. Och sen får man ju ta hand om det andra om det skulle ske. Liksom.
Men du, en fråga där bara. För jag vet ju, jag såg ju när du började använda din tape.
Ja, min muntejp. Ja,
precis. Ja. Kör du den fortfarande?
Yes.
Ja, och det är ju
det är flera år nu.
Det är så.
Varje natt.
Ja, varje natt.
Kan vi inte prata om lite om det?
För det kan vi göra.
Ja, för jag är intresserad av det. För jag har inte riktigt fått ur... Jag är bra på att dra ur vissa tummar. Ja. Och vissa tummar är jag mindre bra på att dra ut på. Och då blir det lite längre. Men däremot så har jag sagt att jag ska göra detta. Det handlar bara om när.
Ja, vi kan ju börja i rätt ände då. Att vilka personer skulle muntejpning eventuellt vara bra för? Mm. Och då är det ju framför allt, skulle jag säga, för de individer som vet med sig att de vaknar muntorra. De vaknar törstiga. Mm. De vaknar och det är liksom så här, ni vet, torrt i munnen. Eller personer som vet med sig om att de verkligen ofta ligger och snarkar med öppen mun. Mm. De personer skulle jag säga skulle ha mest nytta utav att testa muntejpning liksom. I min erfarenhet. Alltså det finns ju väldigt knapphändig forskning. Det finns viss forskning då på muntejpning och liksom just näsandning under natten. Men precis som vi har sagt här tidigare i podden, testa själv och avgör. För mig var det en game changer när jag började. Därför att jag sover... Jag hade jätteproblem med min sömn i början av klimakteriet och gick liksom ifrån någon typisk olympisk guldmedaljör i sömn till att ha problem med att sova. Och jag märkte också att jag började snarka mer än vad jag hade gjort innan. Och vaknade ofta liksom en helt snustorr mun. Plus att jag är en sån där, ni vet, som min familj, de tar gärna bilder på mig när vi är ute och reser och sådär. Jag sitter på tåg eller flyg och så sover jag med helt vidöppen mun liksom, och så får jag en fin bild skickad till mig efteråt. och jag har haft min åraring i ganska många år nu då. Åraringen mäter ju både sömn och återhämtning och puls och hjärtfrekvensreserv och så vidare. Men i alla fall, så att jag fick ju liksom feedback direkt på vad som hände när jag började muntejpa. Så nummer 1 var ju definitivt att jag kände att det hjälpte. Jag kände att jag vaknade på morgonen och kände mig mer utvilad. Och då självklart också mindre muntorr. Men sen vad jag såg på min sömnstatistik var ju att jag gick ifrån att ha djupsömn som låg runt 11-13% per natt till att konsekvent ligga över 20%.
Det är
väldigt bra.
Och då spelar det ingen roll att det inte finns något tekniskt hjälpmedel som det finns inget tekniskt hjälpmedel idag, oavsett om vi pratar liksom Apple Watch eller armband eller ring som mäter sömnen perfekt. För ska man mäta sömnen perfekt så måste du vara i ett sömnlaboratorium. Så är det. Men vad tekniska hjälpmedel kan göra är att du får en baseline för dig själv. Och så länge du jämför dina egna nummer med dina egna nummer så kan du ändå få en känsla av vart går trenden? Går den uppåt eller går den neråt? Och det var svart på vitt. Och framförallt blev det också uppenbart när jag var ute och reste och kanske hade glömt att ta med mig tejp, att jag sov mycket, mycket sämre. Visst, då kanske någon hävdar så här, ja, men det kan också vara liksom själva vetskapen att du inte hade tejpen med dig och så vidare och så vidare. Skitsamma, jag vet i alla fall att du sover så mycket bättre med tejpen där. Och att det också, nu är det ju ändå, nu kanske det har gått 4-5 år i alla fall sedan jag började tejpa. Att jag också märker liksom andra fördelar med det. För att jag är också mer medveten om i mitt vakna tillstånd. Andas jag genom näsan nu eller andas jag genom munnen? Och nu har det gått så pass långt så att nu andas jag genom näsan mycket mer regelbundet än... Jag behöver inte ens liksom tänka på det nu. Så otroligt häftigt. Så cool. Liksom enkelt... Icke-invasivt. Mm. Nu har ju du skägg.
Ja,
så, att, så det kan bli problem. Så att det kan ju vara liksom ett möjligtvis utmaning liksom med att få tejpen och fästa. Dessutom ska man vara medveten om det. Det kom en studie faktiskt nu bara för 2 veckor sedan som visade att unga värnpliktiga män i väldigt stor utsträckning har fått kronisk eksem. Efter de har gjort lumpen av den tejpen man använder när man tejpar fötterna när man går långa marscher. Och att i extrema fall så var det en eksem som även då satt kvar efter de slutade med den tejpen. Och det var en jätteintressant forskningsrapport som släpptes på det. Och då visade, i den studien att det är ett väldigt vanligt ämne i
limmet,
i limmet som kan vara allergiframkallande. Så att, för tidigare har jag sagt att ta vilken tejp, billig tejp som helst. Kanske inte silvertejp.
Jag har börjat tänka så här, tejp, ja. Alltså så här, vilken typ av tejp?
Precis,
när då, sätter man på liksom så här.
Precis, och då kan jag säga så här att alltså detta har ju också blivit en business då såklart. Det finns så här så kallad mouth tape då som man kan köpa som är svindyr. Men jag köper en lite dyrare tejp än vanlig kirurgtejp för att jag tycker att kirurgtejpen som jag testade någon natt när jag i desperation inte hade någon annan tejp var väldigt svår att få av. Och jag kände liksom att okej, här får jag vara väldigt försiktig så att liksom inte
överläppen.
Precis, av läppen. Och då inte överläppen utan läppen. Så att jag lägger lite mer pengar och har en silikontejp som man kan köpa på rulle. Och då är den perfekt bredd. Och sen så bara klipper du av liksom själva längden du vill ha. Och så sätter jag den rakt över läpparna på det här viset. Och det innebär att den är gjord vanligtvis för att sätta på sår för att mjuka upp gammal ärrvävnad så att man inte liksom får fula ärr sådär. Och den är så kallad liksom medicinsk då. Så den är lite dyrare. Men det får man igen därför att om man sparar baksidan så kan du spara den tejpen och du kan återanvända den liksom flera nätter i rad. Och det är ju bara du som använder den tejpen så att det är liksom inte något ohygieniskt med det. Och då sätter jag den rakt över läpparna på det här viset. Och då är det så här att om jag skulle behöva så kan jag ju tvinga upp munnen. Det är ju inte så liksom att man har tejpat för hela. Liksom.
Nej, men du har den är i mitten då. Mm.
Ja, jag sätter min i mitten. Så här. Jag vet också att det finns människor som sätter 2 smalare remsor och en på varje sida. Men jag sätter en så här i mitten. När jag gör det? Det gör jag efter jag kanske har läst eller tittat på en tv-serie innan jag liksom ska gå och lägga mig och så säger jag godnatt min man. Och så får han en godnattpuss. Och sen så åker tejpen på då. Och jag kan verkligen varmt rekommendera. Om inte annat, testa.
Ja, bra. Nu säger jag det i podden och håller mig själv ansvarig inför det jag säger. Så då ska jag då testa detta.
Ja.
Så jag behöver köpa detta nu i helgen då.
Mm. Och när jag tittar på din mun då så tänker jag mig kanske att du kommer behöva en som går precis ovanför överläppen, precis under mustaschen.
Eller för raka
mig. Och precis att den liksom fastnar på underläppen och det är mer liksom att den ska få ordentligt.
Jag får snacka med dig om exakt vad det var för. Jag vill inte ha lepra i ansiktet så som de värnpliktiga fick på sina fötter.
Nej, precis. Jag kan ta en screenshot när jag kommer hem och skicka till dig.
Kan lägga ut den sen.
Vilket tejp det är. Ja. Och jag är jättenyfiken att höra sen vad du... Ja. Mäter du din sömn idag? Det gör du, för du har åraringen.
Amen.
Och vet du, vad har du, Vad har du på ett ungefär i djupsömn i procent?
Grejen så här, jag har inte gått jättedjupt in i, det var lite roligt ändå, djupt in i
djupsömnen.
Ja, vad roligt. Okej, vi är ju ändå i Göteborg och så vidare.
Ja, exakt. Men,
och fredag. Nej, men i alla fall, det är så här att jag kollar faktiskt poängen mer. Alltså,
Men du, det som är bra med Åra då, om du har statistik som du kan spara, är att du väldigt lätt kan gå tillbaks då och så bläddra igenom, ja. så kommer du få en uppfattning om var det ligger. Och man brukar säga, mellan tummen och pekfingret så brukar man säga att det är bra att ligga någonstans runt 20% spannet.
Jag ligger inte där, det vet jag.
Ja, okej.
Okay. Jag har ganska utmaning med min djupsömn.
Ja, men det blir ju jätteintressant då, för att då är det verkligen så här att även om det bara är några procent upp i djupsömn, så är det ju så värt det.
Ja, absolut. Nej, jag är med det helt. Så att, nej, det ska jag verkligen kolla. Du, tillbaka till då, den här, jag gillar det du sa, där du har verkligen spesat upp allting. Det här ska jag göra för att jag ska leva så länge jag kan och jag ska må bra. Alltså, det är ju en plan du har.
Det är ju, jag älskar listor.
Ja, det är, men och grejen är så här. Jag pratar mycket om det också. Och det är ju ett sätt att köra din time management och allting. Alltså för att få ihop livet. Yeah. Vi jobbar ju med ganska mycket saker. Och för de som inte vet med Monica sen innan, så får ni googla henne bara, så vet ni det sen.
Precis. Följ på Instagram.
Ja, precis. Nej, men grejen är så här. Låt säga nu då. För det är ju en plan på hur du agerar. Och hur du är. Men likadant som jag också har en plan, så händer ju livet också.
Ja.
Ja. Jag tänker mer på lyssnarna nu. För både du och jag och Lisa, vi är ganska så målinriktade. Vi vet, vi har en vision, vi har en idé, tanke, och så vill vi leverera på det. Men alla har ju inte riktigt kanske landat där. Och har du några tankar, idéer, hjälpmedel för att landa tillbaka till baseline eller basen eller planen?
Tips.
För det är lätt att ramla utanför.
Ja, för att börja rätt ända, så är det, nummer ett är ju först och främst att sätta, vad är ens ditt mål? Vad är det, vart ska du någonstans? För att sen spelar ju jättestor roll, för att annars så är det lätt liksom att man plockar någon annans mål och vision om vad man behöver göra för att må på ett visst sätt. Och det blir oftast inte speciellt bra. Så nummer ett är då liksom att landa i de här sakerna som vi tog upp lite tidigare. Vad är hälsa för dig? Hur vill du må och vad vill du kunna göra i din kropp och vad vill du kunna genomföra i din knopp? Därför att huvudet är ju minst lika viktigt och den psykiska hälsan är ju minst lika viktig som den fysiska hälsan. Så att det är egentligen bara att spåna fritt kring det. Hur du liksom vad sätter du för typ av definition på god psykisk och fysisk hälsa? Och vad har du för typ av tidsram? Vad är det som exalterar dig? Det kanske inte alls exalterar dig att tänka på döden och på din ålderdom om du är liksom 25-30 och lyssnar på det här. Nej, men då kanske det är en mycket kortare tidsram och det kan också vara okej. Okay. Så jag skulle säga, sätt ramarna först. Och sen utifrån det då fundera på, okej, om det är så här jag vill må, om det är de här sakerna jag vill kunna genomföra i min kropp, och då tänker jag kanske inte på liksom det här, jag ska kunna nödvändigtvis kunna lyfta det här på gymmet eller utföra den här övningen, utan då tänker jag verkligen så här i vardagslivet, för att det är ju ändå i vardagen själva livet sker. Sen kan träningen vara ett verktyg till att må bättre i vardagen. Och för mig då kan det vara allt ifrån, delmål kan ju vara då till exempel att jag vill hålla mig frisk, jag vill ha ett starkt immunförsvar, jag vill slippa och åka på en förkylning, liksom tre förkylningar varje vinter till exempel. Jag vill vara skadefri och jag vill vara smärtfri. För att jäklar vad folk knaprar Ipren och Panodil och så vidare.
Men hade det varit så väl ändå att det var kanske bara dem?
Ja, även starkare saker. Ja, absolut. Ja, jag vill vara starkt immunförsvar. Jag vill vara skadefri. Jag vill vara smärtfri. Jag vill ha friheten i min egen kropp att utföra det jag vill. Och det kan vara allt ifrån att jag behöver springa efter tåget. Sprinta efter tåget, för jag är sen till Göteborgs central. Till att jag får för mig att vi ska flytta vår tyngsta soffa där hemma och jag kan göra det tillsammans med Peter, min man. Jag behöver liksom inte säga så här, nej, jag orkar inte lyfta. Eller att det kan vara att, låt säga att jag är ute och springer med min hund och hon skulle skada sig. Hon väger 25 kilo. Att jag skulle kunna lägga henne på ryggen. springa 5 kilometer med henne över axlarna till bilen och rädda livet på henne, till exempel. Ja, det är liksom bara exempel på vad jag skulle vilja kunna utföra. Och jag vill också, om jag har turen att bli riktigt gammal, då ser jag ingen idé att bli det om jag också blir dement på köpet. Så att för mig är det superviktigt att göra vad jag kan nu för att undvika demenssjukdom och Alzheimers. Och där pekar forskningen väldigt solklart på att det finns saker vi kan göra själva i vårt levande och vad vi äter för att undvika demenssjukdom i äldre ålder. Så det liksom är mina själva mål. Och för att kunna uppnå det här då så vet jag att jag behöver styrketräning. Jag vet att jag behöver konditionsträning. Jag vet att jag behöver rörlighetsträning. Jag vet att jag behöver tillräckligt med återhämtning, god sömn, tillräckligt med näringsrik mat. Och jag behöver god social samvaro i en bra dos. Och där jag också prioriterar tid som verkligen betyder någonting. Och det för mig är tid med familjen och med min liksom mindre inre krets utav nära vänner. Därför att vi vet också att just den här sociala samvaron är minst lika viktig som att ta hand om sig fysiskt. Och framförallt liksom, ju äldre vi blir. Så det är liksom de olika, vad ska vi säga, delarna som bygger helheten. Och så var ju din fråga, hur ser du till liksom att hålla någon slags kontinuitet i det? Och då brukar jag ju säga det att det är definitivt inte inspiration och motivation som ger mig kontinuitet i det. Utan det är disciplin. Och rutin. Och det är disciplinen som får ut mig även de dagar jag hellre hade legat på soffan. Och det är rutinen, alltså att jag har gjort det igen och igen och igen och igen, som gör att jag även håller igång det när shit hits the fan.
Men nu, en fråga bara där. Känner du också att ligga på soffan ibland? Jag fattar inte. Är det du som ändå är så?
Precis. Och det är också ytterligare liksom en myt. Och det känner ju ni också till med kring människor som älskar träning och rörelse och liksom kanske jobbar med hälsa. Att man tror att ja, men det är klart att det kommer svinlätt för er hela tiden. Absolut inte. Inte på något sätt. Jag kan säga så här att under de åren som jag hade det som mest kämpigt med klimakteriet, då ville jag inget hellre än att ligga på soffan och inte göra någonting, bara krypa ihop i en liten boll. Och hade jag inte haft mina rutiner då i träningen och varit en icke-tränande person, och någon hade kommit fram till mig och så hade de sagt så här: ja, men jag har läst en studie och där stod det att styrketräning skulle vara jättebra för kvinnor i klimakteriet, då hade jag antagligen slått den personen på käften. Ja. Därför att kom igen liksom, jag försöker överleva här. Men tack vare rutinerna så underhöll jag ändå styrketräningen. Men det var just det, det var underhållande träning. Det var inte underhållande som haha vad kul, utan underhållande som i att bibehålla det jag hade och göra vad jag kunde för att liksom dämpa muskelförlusten. Men det var ju absolut inte sätta några PR eller liksom gå på explosiva ryck och stöt liksom under den ganska långa perioden.
Jag tänkte jag har en fråga om just det där du nämnde. Bara dra tillbaka det, tycker du sa det så bra. Just det här att du, fan, om du ska behöva springa till, hinna med en buss eller ett tåg, då ska du kunna göra det. Hela den här biten i vardagen. Jag har ett koncept som jag har jobbat väldigt mycket med. Det är inte pratat så mycket om. Däremot så brukar jag har öppnat upp den lite grann och pratar om det nu. För jag jobbar väldigt mycket runt omkring fight, flight och freeze. Det är konceptet, för jag ska kunna, om jag måste, då ska jag kunna fly ifrån någonting som jag inte vill vara med på. Och då behöver jag ju till exempel ha en okej kondition. För förmodligen, jag behöver vara lite explosiv, absolut, men jag behöver faktiskt ha uthålligheten. För jag kommer att orka springa längre än den personen som eventuellt jagar mig.
Och du behöver vara tillräckligt rörlig så att du inte drar en hamstring när du gör det. För du kommer inte du kommer inte kunna säga, ursäkta mig, jag ska bara värma upp i 25 minuter och göra mina dynamiska stretchar innan jag sticker ifrån dig.
Exakt.
Eller hur?
Ja, och då är tillbaka till det, som jag jobbar mycket med kampsport, rörelse, så är det ju då att, menar, hur tar jag mig därifrån? Hur tar jag mig upp? Behöver jag fightas? Ja, men då ska jag kunna eventuellt fightas. Och tillbaka till det som du sa så jävla bra, för att det är så otroligt viktigt. Du säger rutiner, disciplin. Och repetition, repetition, alltså en repetition. Mm. För annars kommer du aldrig kunna sätta de här rutinerna. Och alltså repetition, som jag vet nu, du går på mittsarna nu och sparkar och slår lite grann, va? Men fan, det gäller att nöta det där.
Ja.
För att det ska bara komma, ja, om det måste. Mm. Och då, apropå shit hits the fan. Mm. För då får du så ett otroligt påslag av adrenalin och allt med vad det innebär. Då ska du ändå potentiellt, förhoppningsvis, kunna leverera.
Ja, ja, visst. Ja. Absolut, till 100%. Och jag menar, det finns ju också, när du säger så här, att livet händer. Livet händer ju hela tiden och jämt. Och det kan ju vara i det här exemplet som du tar, liksom, där man behöver verkligen kunna försvara sig eller ta sig undan en situation som man inte vill befinna sig i. Det kan också vara sjukdom eller dödsfall i familjen till exempel. Någonting som verkligen slår otroligt hårt psykiskt och mentalt, där man blir helt lamslagen utav sorg till exempel. Vilket min familj var. Vi tvingades gå igenom det i slutet av pandemin, när min pappa gick bort otroligt överraskande utan någon tids sjukdom alls innan. På morgonen var han frisk och vi vinkade åt varandra över tomtgränserna, och på eftermiddagen så dog han på sin cykel på väg till posten. Och det var också ett sånt där exempel där egentligen allting som man känner till som sin vardag bara raserar i ett enda slag. Och man känner sig totalt lamslagen och paralyserad. Och att även i de situationerna, att dina rutiner sitter så starkt i ryggmärgen. Så även om du gör det här, genomför liksom, du går ut i, jag gick ut i garaget, jag satte mig på min spinningcykel där, jag bara liksom trampade i 20 minuter och stirrade i tomma luften. Jag lyfte en kettlebell några gånger liksom. Det var ju absolut inga träningspass, men jag rörde på mig. Och vi vet ju alla att det är ändå ett sätt att hjälpa oss i de här mest stressfulla situationerna. Alltså i de situationer där vi egentligen känner att vi skulle orka som minst, att vi ändå gör det på den nivån som man orkar med. Därför att i det långa loppet så kommer det hjälpa oss, framförallt i det här exemplet då, psykiskt.
Du har sagt en jättebra grej, för jag har ju gått på dina utbildningar, va? Som sa så här, du sa att vi behöver träningen som allra mest när vi inte tror det, när vi är som allra längst nere. Mm. Och det har jag ju fått smaka på senaste tiden själv nu.
Ja.
Och det kanske inte behöver alltid vara PB som du säger. Men att behålla rutinen för att behålla psyket.
Exakt.
Så att det där är, och jag gick också en grej hos dig. Det här med din pappa. Då höll du en yogaklass på Brick. Just det var det. Väldigt, jag tror att det var väldigt i, kanske bara några dagar efter.
Ja, det kan nog stämma.
Och då höll du den yogaklassen och pratade jättefint om din pappa där. Och det är den bästa yogaklassen jag någonsin har varit på. Ja, men
tack.
Det var så i the moment, verkligen. Vi kände, jag och min syster, vi kände verkligen, oj, det här var... Ja, men det var så bra. Så jag hade så mycket connection med det.
Fint, tack.
Så att du pratade väldigt fint om din pappa. Och dedikerade hela yogaklassen åt den. Det var så. Det var helt underbart.
Tack.
Det var fint.
Ja, det var jättefint.
Så rutinerna räddar oss, kan man säga.
Ja.
Rutiner räddar oss.
Ja. Mm. Och det är, och jag tycker att ordet disciplin har ju... Ett lite dåligt rykte bland många. För många associerar ordet disciplin med tvång eller med piskra. Eller hur? I stort sett.
Ja.
Medan för mig är disciplin är ett fantastiskt ord. Därför att det går att applicera på så otroligt mycket. Och nej, det behöver absolut inte på något sätt vara ett negativt laddat ord.
Men nu är vi tillbaka till det. För jag älskar ju att byta ut ord. Alltså skapa mina, alltså positiva ord.
Mm.
Och jag i min hjärna så är disciplin ett positivt ord.
Mm. Precis.
Liksom som jag byter ut ordet, jag säger inte knappt det, men sjukt till friskt.
Mm.
För helt ärligt alltså, varenda en slänger sig med det ordet. Mm. Men det är väl inte det, det är väl friskt för fan. Är du sjuk, ja då är det sjukt.
Ja.
Men annars är det väl inte det. Det är tokig.
Men du säger också, jag säger väldigt mycket träning.
Jag ser rörelse.
Du ser rörelse.
Ja. Jag, det är också en grej, men det har jag jobbat med väldigt länge också för att byta ut. För det är, apropå då, hur folk uppfattar ord, så väldigt många har ju den här utmaningen. För människor är inte, alla människor är inte som vi, men, som jag sa, men vi strukturerade, vi har våran rörelse, vi har rutinerna och vi kör. Vi har levt med detta väldigt länge. Mm. Och då för att få en lite lättare insteg, så bytte jag ut för många år sedan träning till rörelse. Och det hjälper, tror jag.
Ja, men jag tror definitivt att det kan hjälpa en individ. De individer, och de är ju väldigt många i både Sverige och hela västvärlden idag. Alltså de som är soffsittare idag, som inte gör någonting. För vi vet att det är en enormt stor hälsovinst för den enormt stora gruppen. Att bara göra rörelse, att komma igång, liksom, komma ur soffan, gå runt kvarteret, även om det bara är 10 minuter till att börja med. Men att de kanske gör det några gånger i veckan och så vidare och så vidare. Och det är verkligen fantastiskt. Och vi vet att det är en enorm hälsovinst att gå från totalt inaktiv till att idka rörelse. Mm. Det jag skulle vilja lägga till dock, det är ju då att vi vet också att mer är bättre. För det får man inte heller vara rädd för att säga. Att det är en enormt stor hälsovinst för den inaktiva gruppen att börja idka rörelse. Men vi vet att mer är bättre, och med mer menar jag då mer regelbundenhet, längre stunder och högre intensitet. Inte alltid på högsta intensitet, men på högre intensitet än att promenera. Och då när man pratar om det, då kan det finnas en vinst i att särskilja rörelse mot träning. Därför att rörelse i väldigt många aspekter för många personer är egentligen ett likhetstecken mellan rörelse och vardagsmotion för många. Alltså till exempel man rör sig genom att man går runt kvarteret, man rör sig genom att man går och påtar i trädgården, man rör sig genom att gå ut med hunden eller vad det nu kan vara. Gå ut och plocka svamp eller bär i skogen. Medan träning då kräver en annan insats, kräver en intensitet som är på en så pass hög nivå att, jag brukar säga så här då, det är på så pass hög nivå att du vill oftast inte gå till ett viktigt jobbmöte i samma kläder som du idkade träningen i. Mm. För väldigt ofta känner du att du helst skulle vilja ta en dusch och ett klädbyte innan du gick på det viktiga mötet, bara för att få en liksom uppfattning hur mycket intensitet krävs. Och det är ju också för att kunna göra det lite mer mätbart i aspekten för dem då som kanske har ganska tydliga mål med vad de vill uppnå med sin träning. Jo, men om du vill uppnå just det här med din träning, då kommer det krävas om du vill uppnå detta med din hälsa och du vill kunna göra det här med din kropp, då krävs det den här typen av träning på den här intensiteten, antagligen så här många gånger i veckan och så vidare. Så att det finns olika situationer, tror jag, där man kan använda både rörelse och träning.
Absolut. Jag är med dig helt där. Grejen är så här. Jag tänkte bara dra tillbaka det. För du sa en otroligt viktig sak förut. Just den inre kretsen som du nämnde. Jag vill tacka dig. För du är den personen. Du är i det här fallet. Så jag är väldigt tacksam för detta. För att jag fick äran att lära känna några väldigt, väldigt goda vänner idag. Genom dig. Genom att du och jag tränade lite grann, lite kampsport, lite slag, lite sparkar och så vidare. Och så var det lite handstående och det var det ena och det tredje, va? Och så sa du att fan, ja, men Christian kan nog hjälpa dig med detta.
Just
det,
jag rekommenderade dig.
Ja, introducerade du och rekommenderade mig till ett fantastiskt par. Fantastiska vänner idag. Vi reser tillsammans, vi hänger och de är fantastiska. Apropå inre krets då. Så Jonas och Charlotta Sjöklint då. Och jag är jättetacksam för det. Jag vill bara nämna det här i podden.
Ja, det var så lite så. Ja, det jag är glad att ni klickade.
Ja, det är grymt. Jag vill säga det. Men och nu, så jag inte glömmer det. För jag vill dra vidare det. När det gäller träningen då. Du har ju nämnt det med klimakterie. Vi blir alla äldre. Vad jag vet så går mannens testosteronnivå ganska mycket neråt ju äldre vi blir. Och damernas hormoner spelar väldigt ofta också spratt i kroppen. Och då tänker jag så här, när det gäller träning då, alltså styrketräning till exempel. Eller är det så att man kan på ett eller annat sätt styra mycket av detta via träningen?
Ja, framförallt för männen skulle jag säga. Alltså kvinnor definitivt, alltså det finns ju forskning på styrketräning och kvinnor i klimakteriet som visar jättefina fördelar med styrketräning för även för kvinnor som aldrig har tränat styrketräning tidigare. Och de får, de får färre värmevallningar, färre nattsvettningar, de får högre livskvalitet och de sover bättre. Precis de sakerna som vi kan förvänta oss just utav träning rent generellt. Däremot så är det ju så här att vi är ju ganska många kvinnor som tränade styrketräning även när vi hamnade i klimakteriet och ändå har fått ganska tuffa klimakteriesymptom. Så att det är ju inte så här att bara för att man tränar och äter bra och yogar och mediterar och allt vad man gör, att man på så sätt klarar sig utan klimakteriesymptom, utan det verkar vara helt andra faktorer som avgör det. Men forskningen visar att kvinnor som ändå är aktiva, rör på sig oavsett faktiskt om det är konditionsträning eller styrketräning, verkar få ändå mildare symptom än de hade fått om de inte hade tränat. Men en annan, vad ska vi säga då, lite orättvis sak då. Jag vet ju att du har ju många manliga lyssnare. Så kan jag ju börja med att säga att det finns inget manligt klimakterie. Vi kan börja där, därför att själva företeelsen klimakteriet beskriver när en person går ifrån fasen att vara fertil till att inte längre kunna bli med barn, då när vi pratar kvinnor. Och hade det funnits ett manligt klimakterie så hade det manliga klimakteriet inneburit att mannen kunde göra en kvinna med barn och sen kunde han inte göra en kvinna med barn när han hade gått igenom klimakteriet. Men saken är ju den att män kan fortfarande bli pappor när de är 60, 70, 80, och det finns extrema exempel på män som har blivit pappor när de är 90, 93 år gamla. Så därav inget manligt klimakterie. Och det finns en del intressanta studier som visar, är det så att mannens testosteronnivåer måste gå ner med åldrande? Och det måste de inte. Och en annan stor skillnad är att när en kvinna väl är i sin fas där hon inte längre kan bli med barn, det som kallas för postmenopaus, då spelar det ingen roll vad hon gör. Hon kan träna så mycket styrketräning och trycka proteinrinkar. Hon kan verkligen göra precis alla de här sakerna. Hon kan till och med ta hormonbehandling. Och hon kommer ändå inte komma upp i de hormonnivåerna med östrogen, progesteron och testosteron som hon har under sina fertila år. Men om vi då tittar på män. Män kan genom livsstilsfaktorer direkt påverka sina testosteronnivåer och se till att han har samma nivå utav testosteronnivåer som man har i 30-årsåldern, i 40-årsåldern, i 50-årsåldern, i 60-årsåldern, i 70-årsåldern. Så det är också en enorm stor skillnad mellan män och kvinnor. Och då kan jag liksom riktigt se hur dina manliga lyssnare bara så här, kom till saken, hur gör man då? så det ska jag göra.
Vad bra att du sa det.
Eller hur? Jag kan liksom känna, okej, jag sitter här med papper och penna. Och då är det verkligen så här, det är inga överraskningar. Det är, håll alkoholintaget till ett absolut minimum. Se till att du sover ordentligt. Både tillräckligt länge, men också med bra kvalitet. För allt du gör, undvik bukfetma. Okej? Bibehåll och gärna lägg på dig extra muskelmassa. Och ha sex regelbundet.
Det hör ni.
Gud, det låter...
Se så.
Ja, se så. Kör bara. Ja. Så det är verkligen de här sakerna som... Så det är ju livsstilsfaktorer. Liksom äta näringsrik, varierad kost, se till sömnen, träna och liksom träna, vad ska vi säga, rätt. Det är absolut inte fel att köra konditionsträning. Det är inte det jag säger. Men just det här med att bibehålla och gärna lägga på sig lite extra muskler om man vet liksom att man kanske inte har kört så mycket muskeluppbyggande träning. Därför att vi vet ju också att sarkopeni, alltså åldersrelaterad muskelförlust, den sätter ju igång i sen 30-årsålder, tidig 40-årsålder. Och sen så rullar ju den på runt någon procent per år. Så för varje decennie så har vi förlorat runt 10% muskelmassa. Och det är inte bara själva muskelmassan i sig, utan det är också, vad kan vi göra med den muskelmassan? Jo, vi kan då, vi kan lyfta saker, men vi kan också vara explosiva. Och de första muskelfibrerna som försvinner först, det är typ 2 muskelfibrer, alltså de som är snabba och de som är explosiva. Så verkligen se till då att man tränar på ett sätt och också då äter tillräckligt med protein. Därför att vi vet, för både män och kvinnor, för kvinnor blir det lite, ännu lite tuffare under klimakteriet, men även männen påverkas med åldern av att proteinsyntesen försämras, alltså helt enkelt kroppens förmåga att omvandla proteinet som du äter till skelettmuskulatur eller till muskler. Så att finns lite att tänka på där. Men om man gör det då, så att jag kommer ju hålla 2 stycken föreläsningar nu med en ny kontakt och god vän till mig, Göran Adlén, som också är känd som trendspanaren, och han är en av Sveriges mest välmeriterade föreläsare genom åren. Och han har ju då kört liksom ett helt tokschema med föreläsningar under många, många herrans år, där han kunde liksom köra 5-6 föreläsningar i veckan runt om i Skandinavien. Och då kan man tänka sig vilken livsstil det är. Man bor på hotell, man äter den maten som finns i de här liksom mindre städerna runt om i Sverige. Man lägger sig sent, det blir gärna liksom en sängfösare. Så en dag så tittade han sig i spegeln och bara så här, what? Vem är den här småfeta personen, trötta, håglösa, lite gråa och icke-energifyllda personen? Och detta var för 3 år sedan. Och då bestämde han sig för att nej, men nu, sen jag är över 60 år, det måste bli en förändring på det här. Så att han la ju om sitt liv helt och hållet, verkligen helt och hållet. Och förra året så ställde han upp i amatörklassen i Lucia-pokalen.
Nej. Som, men gud!
Som är, och ni får googla på det, Göran Adlén. Och han sa, för att han var moderator på fitnessfestivalen då, året innan. Och då fick han det som tack på scenen, blommor. Och så fick han liksom en biljett till Lucia-pokalen. Och då sa han så här, jag ska fan göra det.
Gud.
Så han sa det att men jag vet att jag kommer komma sist, det är skitsamma. Men bara det att modet att ställa sig på scen i Speedos.
Ja,
liksom.
Gud.
Så det gjorde han i december 2023. Och han dokumenterade ju hela sin resa med blodvärden och blodtryck. Och, för det var det som fick honom att börja. För att han var på ett läkarbesök och gjorde sin årliga hälsokontroll. Där läkaren ville kasta på honom flertalet mediciner då för högt blodtryck, dåliga blodfetter och så vidare. Och han sa, men jag måste ju kunna göra någonting åt det här med livsstil. Nej, utan ta den här medicinen. Och det var det liksom som och det var det som verkligen så här pusha honom till att göra det. Och tillbaka till testosteron då. Så han hade ju även mätt sina testosteronnivåer. Mm. På ett år så fick han upp sina testosteronnivåer genom kost, träning, sömn och vila med 130%.
Oj. Oh shit!
Helt utan
nu, tillskott. Helt liksom, utan att trycka någonting. Och helt utan tillskott. Så han har nu, han är 60 plus och han har testosteronnivåer som en 30-åring. Bara genom livsstilsinterventioner.
Mm. Det är riktigt coolt alltså.
Det är så coolt.
Och så är det lite, blir jag lite irriterad.
Ja, det är lite.
Alltså, jag känner, det är så,
det är
jävla,
så orättvist.
Det är så, alltså, det är så mycket som är orättvist. Men det är så jävla orättvist.
Det är så orättvist.
Ja, ja. Men kul för honom.
Ja, ja. Men nu, apropå det då. De här 2 föreläsningarna. Var är de? Är de i Göteborg?
Ja, eller? En är i Göteborg den 18 april. Och den andra är i Stockholm den 25 april. Och vi har släppt biljetterna idag faktiskt. Och vi kommer endast ha 55 platser. Oj. I Göteborg och Stockholm. För vi vill göra det lite workshop-aktigt de här 2 första. Det är en liten test som vi kör. Och skulle det bli fullt och det blir liksom en efterfrågan så kommer vi köra fler datum till hösten har vi sagt.
Var i Göteborg kommer det vara?
Vi kommer vara på ett konferens- och kontorshotell som ligger nere vid Järntorget.
Ja. Arkipelagen?
Som jag, nej. Eller är det det?
Det finns 2 olika där.
Ja, vad heter den andra?
Ja, det finns arkeologen 1 och 2 där nere.
Nej, men jag borde verkligen ju veta vad det här heter.
Men vänta nu.
Det heter inte det.
Kan det vara...
Vi får lägga en länk i bion sen för att jag får kolla upp detta. Det är nämligen Göran som gjort bokningen på lokalen både i Göteborg och Stockholm.
Men vad heter föreläsningen?
Den heter Hormoner, muskler och rock'n'roll.
Oj!
Oj!
Fan, jag ser fram emot vilken musik ni spelar då.
Ja!
Liveband. Ja. Ja, kul. Men vi är så här, alltså grejen är att vi skulle kunna sitta och snacka hur länge som helst. Men vi har ju alla, apropå livet som händer och så vidare, vi har ju andra grejer vi ska göra också. Time management och så vidare. Så jag är jättetacksam och glad att du kom förbi då, Monica.
Tack för inbjudan. Ja, roligt att vara här.
Kul att Lisa fick träffa sin kompis också här.
Ja, jättekul. Vi fick ses live för första gången. Nej, inte för första gången så. Nej. Vi har ju sett på yoga, men inte riktigt samma sak som att se så här.
Så ha det gött allihopa där ute. Tack så mycket.
Tack.
Hej! Ciao, ciao.
Ciao, ciao.